Ja, vi börjar med att tacka för inbjudan att komma tillbaka till Nybro. Det är faktiskt femte gången vi är här, kan ni fatta. Och tiden går, vad gamla vi blir. Men så är det. Jag tänkte den här veckan få stanna inför någonting som är väldigt populärt i Sverige idag. Det är släktforskning. Det har blivit väldigt, väldigt populärt på många ställen och samlar stora skaror människor där man håller på att försöka komma tillbaka och finna sitt ursprung. Och när man frågar dem som håller på med släktforskning varför, så är det två argument de har. Och det ena argumentet är att kanske det finns någon tillbaka i släkten som var lite mer än de övriga. Kanske det finns något adligt eller kanske till och med något kungligt i släkten. Så då hoppas man ska hitta liksom den personen. Och den andra orsaken att man håller på med släktforskning, det är att man vill veta vem man själv är. Därför att man är ju en produkt av generationer tillbaka. Inte sant? Så därför så slog mig tanken att få stanna upp för inför en av dem som är med i vår släkt som heter då Abraham. Jag ska börja med att läsa från Galaterbrevets tredje kapitel. Det är där Paulus skriver till den kristna församlingen i Galatien. Och så säger han så här i den 26 versen i Jesu namn. Galaterbrevet 3 och 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus, på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Amen. Herre, vi bara tacka dig för ditt ord. Tack Herre för det som du ingav Paulus här att skriva. Och nu ber vi dig helig ande att du som ingav Paulus att skriva det här, att du ville förklara det här för oss. Sätta oss in i det sammanhang där vi hör hemma. Vi ber Herre att du vidgar våra perspektiv. Vi ber att du fördjupar vår tro. Vi ber dig precis som vi sjöng om här att vi får lyfta våra blick upp Herre och räkna stjärnorna eller få se in i evighetens värld. Vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen. Jag har sugit på den här sista versen många gånger sista veckan. När Paulus han säger så här: om ni nu tillhör Kristus Jesus så är ni Abrahams avkomlingar. Det står inte att om du tillhör Jesus så kan du bli en avkomling till Abraham. Det står inte att om du tillhör Kristus så kan du få bedja om att få bli i relation till Abraham. Nej, det står om du tillhör Kristus Jesus så är du. Och det går liksom inte att dela på det här. Utan du som har tagit emot Jesus i ditt liv, du som bekänner dig som en kristen, du är en avkomling till Abraham. Om då någon säger så här: ja, men jag är inte intresserad av det här gamla, jag vill inte hålla på med det. Och frågan är då, kan man bli kvitt det här? Ja, det kan man. Om man avsvär sig tron på Kristus Jesus. Men om du tillhör Kristus så är du Abrahams avkomling. Är det några fler som tillhör de här avkomlingarna? Ja, det är det. Det är inte bara du och jag som har tagit emot Kristus. Det är en del pingstvänner. Det är några från Svenska kyrkan. Det är en hel del katoliker, protestanter, baptister. Så du vet att när vi ska ha syskonträff, då får man lov att vara tillsammans med en massa människor som man kanske på många andra håll har lite svårt att umgås med. Men det är ju så här, man väljer ju inte sina syskon. Man får dem man får, och man har dem man har. Inte sant? Och så är det också med Abraham. Är det några fler som är med i den här gemenskapen? Ja, det är det. Alla judar i hela världen, i alla tider. Och det som är skillnaden mellan judarna och dig och mig, det är att judarna per automatik är Abrahams barn. Alltså genetiskt är Abrahams barn. Ja, men säger du, jag har lite svårt för det här med Israel. Ja, det är ju så här att tillhör vi Kristus så är vi Abrahams avkomlingar tillsammans med de som av naturen är Abrahams barn. Vi är ju inte Abrahams barn av naturen, utan vi är Abrahams barn därför att vi har tagit emot Kristus. Är det fler som tillhör den här egendomliga syskongemenskapen? Ja, alla Ismaels avkomlingar har ju också Abraham som sin far. Vad är det för några? Ja, det vet vi inte riktigt. Det är inte så att Ismaels avkomlingar är araberna, för de har liksom ingenting med varandra att göra. Men Ismaels avkomlingar, Ismael, han fick 12 stycken söner precis som Isak. Och Ismaels 12 söner finns i Moseböckerna och kan läsa. Blev folk, 12 stycken folkgrupper, men som sen har liksom flutit ut i den stora gemenskapen ute i världen. Men om vi skulle kalla till syskongemenskap så skulle det komma flera stycken som vi kan ha lite svårt med och säga, ja, jag är en avkomling till Abraham. Genetiskt, men vi är mer trosmässigt. Och då tänkte jag, för stanna upp lite grann inför, vad betyder det här för oss? Att vi inte bara bekänner oss till en viss kyrka. Vi inte bara bekänner oss till Kristus. Utan vi är insatt i ett betydligt större sammanhang. Och då tänkte jag få gå tillbaka och läsa hur det började. Och då är vi i första Moseboken. Dessa fantastiska böcker som vi har i början av vår bibel. De är gamla, de har mognat och de är otroligt innehållsrika att läsa. Och alltihopa det här börjar i första Mosebokens 12:e kapitel. Alltså redan där börjar Herren att tala om folket som ska bo i Nybro. Kan du fatta? Vi är med här. Så här står det i första Moseboken 12. Första versen. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk, och jag ska välsigna dig, och jag ska göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Låt oss stanna en liten stund. Vad är det Herren säger till den här gamle mannen, 75 år? Är han när han börjar liksom vandringen med Herren? Och han säger så här till Abraham: Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Är det någon som kan erinra sig när det judiska folket har varit ett stort folk? Är det någon som är så påläst så jag vet att då var de ett stort folk? Nej, sanningen är att det judiska folket, andra folken i världen, har alltid varit det. Inte minst på grund av att de ända från början har varit utsatta för förföljelse, för antisemitismen. Ända från den stunden när Jakob böjde knä vid Jabbok och Herren säger: du ska inte längre heta Jakob, du ska heta Israel. Så har det judiska folket varit utsatta för antisemitism och förföljelse och lidande i världen. Och man räknar med att om de inte hade varit utsatta för det här så skulle de idag ha varit över 250 miljoner. De är 14 miljoner. Så de har inte varit något stort folk. Men det intressanta är när man läser de här verserna, det är de ord som Herren Gud använder. Och när vi läser det här Det är inte för att skryta att jag kan hebreiska. Jag kan bara ett par, tre ord på hebreiska. Det ena det är shalom. Och det andra det är halleluja. Och så kan jag ett ord till. Goy. Ordet goy. När Herren säger till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Ett stort folk är på hebreiska goy. Och vet du vad det betyder? Det inkluderar alla hedna folk i hela världen. Det berättas om att en av rabbinerna köpte en ny bil för ett par år sedan. Och när han hämtade ut sin nya bil och ser på nummerskylten så ser han det står GOJ467. Goj, det betyder alltså hedna folk. Så rabbinen vägrade att lösa ut bilen. Och till sist så fick han byta och köpa en annan bil. För man kan inte ha en nummerskylt där det står hedna folk och vara rabbin för det judiska folket. Så redan här när Gud kallar Abraham så säger han, Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Och du ska bli en välsignelse. Och går vi fram till det 18 kapitlet, jag bara citerade, så säger Herren så här. I dig, Abraham, ska alla jordens folk välsigna sig. Så det vet vi var med redan från början. Det är här som Paulus har argumentet för det han skriver till Galaterna 2000 år senare. Hör ni Kristus till så är ni arvingar till Abraham. Vi är kopplade här. Och det finns ingen möjlighet att skilja på det här. Det är liksom så ett. Och varför det är på det sättet? Ja, då ska vi gå fram till ett par kapitel, till det 17 kapitlet där vi har ett av de mest egendomliga kapitlen i Gamla testamentet. Här ingår nu Herren förbundet med denne gamle man, Abraham. Det har gått ganska många år, det har gått 24 år från det 12 kapitlet till det 17 kapitlet, så Abraham har blivit 99 år. Har vi någon här så? Alltså det är här som Abrahams livsgärning börjar. 99 år. Och då kommer Herren till honom i det 17 kapitlet och säger så här. Första versen. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Här kommer det igen. Många folk, inte bara det judiska. Därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam. Jag ska låta folkslag komma från dig. Och jag ska kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande. Från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Vad är det Herren säger? Det här är ett av de mest egendomliga kapitlen vi har i Bibeln. För Herren borde ha sagt så här: Abraham, du och jag, vi ska ingå förbund med varandra. Jag är Gud den allsmäktige och du är Abraham. Så låt oss sätta oss ner och ingå ett förbund med varandra. Men se, det gör inte Herren. Han säger nämligen så här: Abraham, jag är Gud den allsmäktige och jag ska sluta ett förbund mellan mig och dig. Så kan man ju inte säga. Det är ju liksom självsvåldigt på något sätt, är det inte det? Men vad Gud säger här, det är att det förbund som Herren ingick med Abraham vid det här tillfället, det är ett förbund som aldrig någonsin under några omständigheter kan upplösas. Det är omöjligt. Därför att Gud är liksom garanten för det här förbundet. Så det spelar ingen roll vad det judiska folket skulle göra och hitta på. Så kan Gud inte upplösa det här förbundet. Och det är den tanken som Paulus utvecklar när han skriver till församlingen i Rom, i Romarebrevet. Och skriver så här, i det vi kan slå upp och läsa, vad gott att se att ni har biblarna med, då ska man ju läsa. Romarbrevets, nu ser jag om det står kvar, 3:e kapitel. Romarbrevets 3:e kapitel. Där säger ju Paulus någonting som i dagens samhälle är djupt kontroversiellt. Han börjar säga så här. Romarbrevet 3, 1:a versen. Han skriver till den kristna församlingen. Brevet är skrivet ungefär 25 år efter pingstdagen i Jerusalem. Den kristna församlingen har funnits i Rom, den har funnits i Efesus, den finns i Korint, den finns i en hel del av städerna runt omkring där. Och så har Paulus mage att skriva till Rom. Och orsaken till att han skriver det här brevet, det är att han har fått höra talas om att i församlingen fanns det krafter som ville lyfta ut det judiska influensen i församlingen. Som inte tyckte om, vad ska vi hålla på med judarna? Så de skulle inte få vara med. Och det här får Paulus reda på. Och så skriver han 16 kapitel till församlingen i Rom. Av de kapitlerna är 8 kapitel ett försvar för hur viktiga judarna är i en hednisk församling. Och i det 3:e kapitlet skriver Paulus så här. Vilket företräde har då judarna? Vilken fråga, vet du? Alltså, skulle jag omsätta det här till Nybro idag, så skulle jag säga, har ni några hedersplatser här i kyrkan? Finns det? Finns det några platser som är vikta för de som är lite mer än alla andra? Finns det? I så fall så är de vikta för judar. Varför då? Jo, säger Paulus, först och främst att Guds ord anförtroddes åt dem. Men där fanns ju ingen som levde på Paulus tid utav de som har skrivit gamla testament. De var ju döda allihopa sedan flera hundra år tidigare. Nej, det för Paulus spelade ingen roll. Bara det att de har skrivit ner Herrens ord från gamla testamentet gör att de i alla tider har ett företräde framför alla ekumeniavänner och pingstvänner och katoliker och allt vad det är. Var finns hedersplatserna? Det är där de ska sitta. Men så kommer han till nästa argument och så säger han, inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann, säger Paulus. Så vad Paulus han talar om här, det är att det spelar ingen roll hur det judiska folket har levt och vad de har ställt till med. För det påverkar inte Gud i hans trofasthet. Det påverkar inte förbundet till Abraham. Och om det här gäller det judiska folket, så gäller det också dig och mig. Och det här säger vi inte för att vi ska kunna leva loppan och ta nåden som en sovkudde. Men ibland anfäktas vi. Och så tänker vi, jag kanske inte får vara ett Guds barn. Jag kanske inte har levt som jag borde ha levt. Det påverkar inte Guds trofasthet och definitivt inte den relation som vi har med Abraham, där Herren säger, jag ska sluta ett förbund mellan mig och dig. Och så säger han, det här förbundet, Det är ett evigt förbund. Vi har flera förbund i Bibeln som Herren ingår. 430 år senare så ingår Gud ett förbund med Mose. Men det förbundet vid Sina i berg med 10 Guds bud, det är inget evigt förbund. Utan Paulus säger, det upphör när Kristus kommer, när vi möter Kristus. Då är lagen för alltid bakom. Då är vi fria ifrån allt det här. Men förbundet med Abraham gäller alla folk som tillhör Kristus Jesus. Och det är ett evigt förbund. Och det är ju ganska magstarkt att våga lova något sådant. Det skulle ju inte LO våga att skriva sådana avtal idag med Hamnarbetarförbundet till exempel. Och säga nu skriver vi ett avtal här som gäller det in i evigheten. Nej, det gäller ett år eller kanske två år eller tre år. Men när Herren skriver avtalet då säger han, Abraham, du behöver inte vara orolig. Det här är ett evigt förbund. För det är jag som står för alla konsekvenserna. Och det är jag som är garanten för alla löftena. Och det intressanta är att när vi läser det 17 kapitlet. Jag har tänkt nästan om jag skulle skriva en uppsats i en skola. Och så skulle jag skriva av det 17 kapitlet. Så skulle jag tro att jag fick flera bockar i kanten. Och så en liten påminnelse längst ner. Upprepning, upprepning, upprepning. För under några verser så säger Herren så här. Abraham, andra versen. Jag ska sluta ett förbund mellan mig och dig. Fjärde versen. Se, detta är ett förbund med dig. Sjunde versen. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. 7 gånger säger Herren detta, jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig. 7 gånger på 10 versar. Och det är lite intressant. Varför tar han just 7 gånger? Ja, vi som läser Bibeln förstår att det här med sjutalet är ju, det är inte vilket tal som helst. Det är ju så här inom, vad ska vi säga, den bibliska sfären. Framförallt i hebreiskan så är varje siffra betyder något speciellt. Siffra nummer 1, det är Guds tal, ty Gud är en. Siffra nummer 2, det är gemenskapens tal, det är tu skola varda 1. Siffra nummer 3 är också ett Guds tal, därför Gud är far och son och helig ande. Siffra nummer 4 är världens tal. Siffra nummer 5 är nådens tal. Siffra nummer 6 är syndens tal. Och siffra nummer 7, vad är det? Det är fullkomlighetens tal. Fullkomlighet. Därför frågade ju Petrus Herren, hur många gånger ska jag förlåta? Är det nog om jag gör det 7 gånger? Då var det inte matematik han var ute efter i första hand, utan han visste och kände till att i den judiska gemenskapen och hebreiskan så 7 det står för någonting som är fullkomligt. Siffran nummer 8 betyder nu börjar någonting nytt. Veckan har 7 dagar. Den 8:e dagen då börjar någonting nytt. Va? Det är lite intressant när man läser evangelierna. För jag har en liten parentes här. Men evangelierna markerar saker och ting som hände på den 8:e dagen. Varför skriver man så? Ja, man skriver så för att markera nu börjar någonting nytt. Det gamla är förgånget. Nu börjar någonting nytt. På vilken dag uppstod Jesus? Vilket nummer hade den dagen? 8. Och samtidigt 1. Det hade bägge siffrorna. Därför veckan har 7 dagar. Och den sjunde dagen, vilken är det? Det är sabbaten. Det är lördagen. Det är den sjunde dagen. Då vilar det judiska folket, för det är förbundstecknet för det judiska folket. Men sen kommer då söndagen. Då är det första dagen. Men det är också den åttonde dagen. Jag ska inte gå in på det närmare. Jag bara ber dig ta hem och sug lite grann på det här. Därför att det åtta betyder nu börjar någonting nytt. Och det gjorde det med Jesu uppståndelse. Och så var det första dagen. Det var Guds tal. Det var inte vem som helst som stod upp ifrån de döda. Det var han som sa mitt namn är jag är. Men här när Herren ingår förbundet så säger han detta 7 gånger. Jag ska ingå förbund mellan mig och dig. 7 gånger. Och det som Herren ville markera för Abraham, att detta, Abraham, detta är fullkomligt. Detta är försoningens tal. Detta är förlåtelsens tal. Jag står för alla konsekvenserna, och de konsekvenserna resulterade i att det restes ett kors på Golgata höjd. Det var priset, konsekvenserna utav förbunden med Abraham. Abraham, du behöver inte vara orolig. Jag står för alltihopa. Men jag står också för alla löftena. Så därför är 7, det är fullkomlighetens tal. Hur många färger är det i regnbågen? För att tala om ett annat förbund som Gud ingick med Noa, så satte han regnbågen i skyn. Hur många färger är det i regnbågen? Ni får gå hem och räkna. Ja, det måste regna då, vet du, Sivert. Ja, vi ska inte be till Gud om det. Men räkna färgerna i regnbågen. Hur många är det? Det är 7. Kan gå hem och googla på telefonen. Och så räkna färgerna. Sen har vi någonting som har blivit väldigt populärt sista åren. Och det är homoflaggan. Man kallar den för regnbågsflaggan. Hur många färger är det i den? Det var nog fel fråga i ett sånt här gudfruktigt sammanhang. Det är 6. Det är 6. Det är bara en liten intressant markering. När Herren sätter regnbågen sätter han 7 färger i den. För det är fullkomlighetens tal. Det är försoningens tal. Och det är förlåtelsens tal. Men när man skulle göra homoflaggan, då kunde man inte trycka dit den sjunde färgen hur man än bar sig åt. Så den saknar försoningens färg. Jag bara tar det som ett, det är bara en liten parentes. Jag säger när Gud han gör någonting så är det fullkomligt. Det är det. Och därför säger jag, Herre, jag ska ingå ett förbund med dig Abraham. Behöver aldrig vara orolig. Och så tar Paulus den här frågan 2000 år senare och säger, det kan väl inte vara så att deras otro utesluter att Gud är trofast? Nej, aldrig, säger Paulus. Gud är trofast, så löser sången. Och så är det ännu i denna dagen. Och därför har vi det 17 kapitlet där Herren talar om det här. För Abraham. Och det är detta vi är insatta i, vänner. När vi lyfter våra ögon. När du anfäktas för att du inte är riktigt som du skulle önska att du var. Så är sådana frågor helt, de är betydelselösa. Varför då? Jo, därför här kommer ett uttryck. Som egentligen bara finns i den kristna tron. Och det är nåden. Nåden. Du vet, inför Herren så får jag vara, smålänning. Intressant. Är det inte stort? Vet du? Jag behöver inte hissa upp mig i en flaggstång. Jag behöver inte markera någon trostyrka. Jag får vara den jag är. Och den jag är i Kristus. Och så vill Herren komma till dig med sin välsignelse. Vi ska gå fram till det 28 kapitlet. Bara för att läsa det för dig. där Herren han förlåt, det 22 kapitlet. 22 kapitlet i första Moseboken, det är där Abraham sätts på prov. Och han har fått sin son Isak. Isak han har kommit upp i tonåren. Tonårslivet bakom sig. Hur gammal är Isak när vi kommer till första Mosebok 22? Är jag besvärlig med frågorna? Men om jag inte frågar så kommer jag ändå glömma vad jag säger.
27 år.
Ja. Det hörde inte ni här. Hur gammal är Isak när han får följa med till Moria land för att offras? Ja, när jag lyssnar till de judiska rabbinerna som ju inte har förstått detta med Jesus. Och så frågar hur gammal var Isak? Då säger de så här, han var 34 år. Och när jag hörde det första gången så kunde jag inte annat än att tacka dem. Jag sa, tack ska du ha, så. Därför att när han kom som är uppfyllelsen av förebilden och när han gick upp på ett berg för att offras, då räknar man med att han var cirka 34 år. Mellan 33 och 34 år. Så att när vi kommer till det 22 kapitlet så säger Herren till Abraham, han sätter honom på prov. Och säger då så här. En tid härefter satte Gud Abraham på prov och sa till honom, Abraham, han svarade, ja här är jag. Då sa han, tag din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och så kan vi säkert den här historien, Abraham, han gick iväg, han kom upp till trakten av Jerusalem och han går upp på ett berg och så ska han offra sin son. När Herren griper in och säger, Abraham, rör inte gossen. Och så kommer vi till den 15 versen. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himmelen och sa, jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son, så ska jag rikligen välsigna dig. Och jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. Och i din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Jag bara säger, vi får tycka vad vi vill om det judiska folket. Men det finns inget folk på detta jordklot. Och det har aldrig funnits ett folk på detta jordklot som alla de andra folken har blivit välsignade utav. Jag menar, Sverige är till välsignelse. Vi är till hjälp för många folk. Vi exporterar varor. Vi sänder ut missionärer. Men om vi räknar samman alltihopa så är det litet fåtal länder där Sverige är engagerat. Men det här lilla folket som Herren ingick förbundet med, så säger Herren, i din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Och det är detta som är så märkligt, vet du, att när man möter människor från olika delar av världen, från länder som man knappt kan uttala, så nu vet de vad Israel är. Och nu vet de vad Jerusalem är. Men när jag kommer ner till Mellanöstern och träffar folk i Israel och de frågar, var kommer du ifrån? Och så ska man då försöka på engelska säga att jag kommer från Sweden. Då säger allihop, well, from Switzerland. Schweiz. No, säger jag. No, Switzerland. Sweden. De flesta vet inte vad det är. Men här vet man vad det är. Varför då? Jo, därför Gud ingick ett förbund som kunde bli till välsignelse för alla jordens folk i hela världen och i alla tider. Och vi som är här denna onsdag kväll, Ekumeniakyrkan i Nybro, kan få göra som Abraham, lyfta vår blick upp och säga tack gode Gud. Tack för det förbund som du ingick med den där gamle mannen, 75 år gammal. Tack för det förbund du ingick med honom. Och att när jag har tagit emot Kristus i mitt hjärta så är jag per automatik delaktig i det som du lovade Abraham. Är det inte stort, vet du? Jag menar, det är stort nog att vi är del av Kristus. Och nu går vi tillbaka till Galaterbrevet 3. Jag ska återkomma till det någon kväll senare också. Men jag tycker det här är stort för Romkogal. Jag tycker det här är stort för mig i mitt liv. När den onde han anfäktar och man borde vara bättre och man borde mer och man borde mer och så här. Jag är barn till en kung. Jag är arvinge till Abraham. Jag är insatt i någonting som aldrig kan förstöras. Ja, det spelar ingen roll om jag är rövan på korset, vet du. Men när jag vänder mig mot Kristus så öppnas paradisets portar för mig. Alltså, kan det bli mycket bättre att vara välsignad av Gud? Vi hade en liten tavla när vi bodde på Örnsköldsvik. Den har väl försvunnit i flytten, fru Larsson. Men det stod så här på den här tavlan. Rikedom för sällan välsignelse med sig. Men den som är välsignad av Herren är en rik människa. Så där är det. Jag kan nog förstå här ikväll som ett litet vittnesbörd att säga att är det någonting i mitt liv som jag kan tacka Gud? Ja, det är ju alltihop. Men välsignelsen. Och vad den innebär för någonting kanske vi återkommer till en annan kväll. För det är ju inte bara en lyckönskan, utan det är ju någonting väldigt konkret, någonting väldigt praktiskt. Alltså när Herren senare säger till det judiska folket, till Aaron, så här ska du säga. Du ska lyfta dina händer och säga, Herren välsigne er och bevare. Då betyder det någonting, vän. Det betyder inte att gudstjänsten är slut. Det betyder inte någon lyckönskning för att nu gå ut ur kyrkan. Utan det betyder att det är ett innehåll i det, det är en kvalitet i det. Det är ett utflöde ifrån honom som är alla goda gåvors givare. Därför, vänner, är det viktigt att vi knäpper henne och säger, Herre, välsigna mig. Välsigna mig. Så som du har lovat att göra med Abraham och med allt det folk som skulle komma ut ur honom. Ska vi be tillsammans? Får jag bara säga innan vi ber. Det finns en teolog som har betytt och betyder väldigt mycket för mig. Hon hette Lina Sandell. Hade anställningsnummer 1 i EFS. Men hennes sånger har ett signum, ett igenkänningstecken. Och det är att Lina ofta ber om att det ska hända någonting med våra ögon. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Och i en sång som inte finns i sång och psalmer så skriver Lina så här. O Jesus, öppna du mitt öga att jag må se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som ständig omsorg om mig bär. Vi behöver be det, va? Inte sant? Precis som Lina säger, gode Gud, det här förstod jag inte mycket av ikväll. Det ligger så långt tillbaka. Men be Gud som är Lina Sandell att han öppnar ögonen, sinne, hjärta så att vi får en aning utav vad det är för någonting som det hela handlar om. Och det ber jag dig, käre himmelske far. Jag ber dig för oss som är här denna onsdag kväll. Herre, vi som har vandrat tillsammans med dig, Herre. Jag ber att du skulle göra ett under i våra liv, Herre. Låt oss få vara med om en erfarenhet till innan vi är hemma. Jag ber att du skulle öppna våra hjärtan, Herre. Öppna våra ögon, vår förstånd, Herre. Låt oss få se in i evighetens värld, precis så som Abraham han fick göra det. Men jag ville tacka dig, far, för detta förbund som aldrig kan upphöra att gälla. Som inte kan krackelera därför att vi har fallit i synd. Jag bara tackar dig, far, för att det är hållfast, stabilt. För det är bara du som är garanten för detta. Jag ville tacka dig för att du har betalt priset för det, Herre. Jag ville tacka dig för nåden över oss, Herre. Och jag ber dig, låt oss få se och inse vad det handlar om. I Jesu namn. Amen.